I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss i våra hjärtan finner en beredd boning. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Men ni bröder lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Står det i första Thessalonikerbrevets 5:e kapitel. I min barndom så tyckte jag om att leka som alla andra barn. Men så hände det också ibland att mina föräldrar skulle bort och lämnade oss barn ensamma hemma. Och jag såg då den här möjligheten att göra och få göra sådant som jag inte fick göra för mina föräldrar. Liksom passa på när de inte var hemma och göra det som jag tyckte mer om än något annat, nämligen att elda gräs. Och det fick jag inte. Men det var ett ypperligt tillfälle att göra det när de var borta. Och så till min stora skräck en gång så kom de hem tidigare än jag hade förväntat. Tidigare än de hade sagt att de skulle komma. Och skogen stod i brand. Det allra värsta med det var inte att de kom hem eller att det brann, utan att jag blev tagen på bar gärning i mitt brott. Tagen för att vara en ögontjänare, som ett mörkrets barn som gjorde ont i skydd av mörkret. Och jag var i detta dubbellivets mörker som kan vara så hemskt mörkt. Föräldrarna kom i en stund som jag inte hade väntat. Och det var inte det som var det värsta, utan det värsta var mitt dubbla liv. Tanken att kunna göra det som inte är rätt, som är fel, bara för att det inte kan avslöjas, bara för att ingen lägger märke till det, när det ju faktiskt kommer att uppdagas förr eller senare. Och mina föräldrar, de visade sig vara förlåtande. Jag hade gjort fel. Jag visste det. De visste det. Men de ville förlåta. Och genom sin förlåtelse uppmuntra mig till att vara uppriktig. För det som gjorde dem ledsna var inte så mycket att jag hade eldat, som att de hade försökt att smyga bakom ryggen på dem. Blir det synd? Blir det fel? Blir det orätt? Blir det en liten eldning? Så smyg inte med det. Göm det inte. Och låt inte denna vanliga tanke slå rot som så många andra vänjer sig vid. Ja, men om alla andra gör så eller tänker så, då är det ingen fara. En sak blir inte rätt för att andra tänker att det är rätt. Och när detta dubbellivet liksom slår fäste i mitt inre, jag märker att det fungerar, jag klarade mig undan, så äter det upp mig på insidan. Och så vänjer jag mig snart vid mörkret. Och då kommer ljuset och dagen att bli en obehaglig överraskning. Här i vår gudstjänst så kommer vår Herre. På sätt och vis kan man säga att han kommer tidigare än beräknat. Han vet allt. Och han har sett det som vi inte trodde att han hade sett. För honom är allt uppenbart. Och det som du vet med dig om har blivit fel och orätt. Kanske också något som du vill dölja, smyga med. Inte låta komma fram. Det får du tala med till honom om. Därför att han är också en som vill förlåta. Förlåta och förlåta för att uppmuntra dig till att vara uppriktig. Det kommer att bli synd och synd och synd. Men han vill inte att du börjar att gömma det, dölja det. Och därför uppmuntrar oss Guds ord genom Saltaren som säger: hos dig, Gud, finns förlåtelse för att man ska frukta dig. Ja, låt oss börja vår gudstjänst med att bekänna vår synd och lyssna till förlåtelsens ord från honom. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre vår Gud, du som kallar oss till ditt rike, hjälp oss att alltid vaka och bedja, så att vi får gå in i den eviga bröllopsglädjen. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi lyssnar till den gammaltestamentliga läsningen på söndagen före domsöndagen. Så skriver profeten Sefanja. Vänta därför på mig, säger Herren, på den dag då jag står upp för att ta byte. Till detta är mitt domslut. Jag ska förena folk och samla kungariken för att utgjuta över dem min förbittring, hela min vredes hetta. Ty av min nitälskans eld skall hela jorden förtäras. Då skall jag ge folken renade läppar, och de skall alla åkalla Herrens namn och tillsammans tjäna honom. Från trakten bortom Nubiens floder skall mina tillbedjare, mitt förskingrade folk, frambära offer åt mig. På den dagen skall du inte längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Ty då skall jag avskilja från dig dem som jublar så segervist hos dig. Och du ska inte längre förhäva dig på mitt heliga berg. Men jag ska lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt. Och de skall förtrösta på Herrens namn. Kvarlevan av Israel skall inte längre göra orätt, inte tala lögn. Och i deras mun ska inte finnas en falsk tunga. De ska finna föda och lägga sig ner utan att någon förskräcker dem. Jubla du, dotter Sion, höj jubelrop du, Israel. Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta, du dotter Jerusalem. Herren har tagit bort straffdomarna från dig. Han har röjt din fiende ur vägen. Herren, Israels konung, bor i dig. Du ska inte längre frukta något ont. På den dagen ska det sägas till Jerusalem. Frukta inte, Sion. Låt inte dina händer falla. Herren din Gud bor i dig. En hjälte som frälser. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Så lyder Herrens ord. Hör Herrens ord ifrån andra Korintierbrevets 13 kapitel, så skriver aposteln Paulus. Pröva er själva om ni lever i tron. Pröva er själva. Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är er? Gör ni inte det, består ni inte provet. Men jag hoppas att ni ska förstå att vi för vår del består provet. Vi ber till Gud att ni inte ska göra något orätt. Inte för att vi ska visa oss bestå provet, utan för att ni ska göra det som är gott. Sedan kan det gärna se ut som om vi inte höll provet. Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan för sanningen. Vi är glada när vi är svaga och ni är starka. Och vad vi ber om är just detta, att ni ska nå fram till allt större mognad. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. Jesus sade till sina lärjungar: spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Var lika tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. Saliga är de tjänare som Herren finner vakande när han kommer. Amen, säger jag er. Han ska fästa upp sina kläder och låta dem ligga till bords och själv komma och betjäna dem. Kommer han under andra eller tredje nattväkten, saliga är det om han finner dem vakande. Men det förstår ni ju att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han inte låta honom bryta sig in i sitt hus. Var också ni beredda, till i en stund då ni inte väntade kommer människosonen. Så lyder det heliga evangeliet. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Skriv det i våra hjärtan så att Jesus, vår domare och vår frälsare, blir klar för oss så att vi är redo att möta honom när han kommer i härlighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna, sa Jesus i ett av evangelierna. Det finns människor som är så sjuka att de till slut får beskedet att deras dagar är räknade. Du har ett år kvar att leva, en månad, en vecka. Och när dagarna är räknade, då blir dagarna viktiga. Och kanske börjar man ställa sig frågan, vad vill jag göra dessa dagar som nu är kvar? Jag kanske någon tänker, jag skulle så gärna vilja se och göra det jag drömt om hela livet. Se pyramiderna, hoppa fallskärm, resa till rymden. Eller varför inte unna mig några goda dagar på femstjärnigt hotell med den bästa maten, drycken, upplevelserna i något underbart, rofyllt semesterparadis. Eller kanske att familjen och vännerna är viktigare. Jag vill att de kära ska vara nära. Och så kan vi prata om gamla minnen. Och så kanske jag kan få sagt att de betyder mycket för mig. Liksom ta avsked. Och ändå är allas dagar räknade. Detta skulle kunna vara min sista vecka i livet. Och detta skulle kunna vara söndagen före domsöndagen. Herren kommer, påminns jag om idag. Och hur skulle jag tänka om jag visste att detta var min sista vecka? Hur skulle jag prioritera i livet? Om jag fick ett blankt blad där jag skulle skriva ner vad som var viktigt i livet, vad skulle det stå på det? Kanske aldrig funderat över. Och då ska jag inte skriva det som har råkat att bli viktigt, utan det som jag faktiskt tänker, det här är viktigt. Arbetet är viktigt. Men kanske mest för att jag just där känner mig betydelsefull och uppskattad, och så blir det där för mycket. Studier är viktigt. Men kanske mest för att studieresultat har blivit liksom min självkänsla och mitt hopp om lycka. Och så blir studierna för mycket. Fritiden är viktig. Men kanske mest för att jag känner pressen att vara aktiv, social, engagerad, en duktig förälder. Och så blir det för mycket. Hemmet är viktigt. Men kanske mest för att andra ska tycka att det är trevligt och vackert. Och så blir det för mycket. Pengar är viktigt. Men kanske mest för att kunna leva ett liv som jag egentligen inte behöver. men som andra lever och som jag tror att jag själv vill leva. Och så blir det också detta för mycket. Relationer är viktigt. Men kanske mest för att jag ska känna mig omtyckt och betydelsefull, viktig. Och så blir relationerna för mycket. Om jag visste att Jesus skulle komma om en vecka, hur skulle jag se på mina medmänniskor? På min make och min maka? På barnen? Föräldrarna? Församlingen och andra kristna? På mina vänner? På mina ovänner? Och de som råkar komma i min väg? Om jag visste att Jesus skulle komma om en vecka. Kanske skulle jag i en maktkamp inte längre hävda min rätt lika hårt. Och istället tänka, nej, nu ber jag hellre Gud ge denna människa en inre frid. Och kanske också mig. Så att han och jag inte behöver ha rätt. Det räcker att Gud har rätt och har omsorg om oss båda. I en relation kanske det har synat till ordentligt. Men om jag visste att Jesus kommer så kanske jag skulle kunna ge med mig och liksom söka. Nu stryker vi ett streck över det som har varit. Och där bitterheten har etsat sig fast efter en oförrätt eller ett svek, där kanske förlåtelse skulle kunna få växa fram som en möjlighet, som en verklighet. Just för att allt kommer ändå vara över om en vecka. Och vem vill ta med sig bitterhet in i evigheten? Kanske skulle jag inte bara spara pengar enbart för mina egna framtida behov. Utan skulle kunna lyfta blicken mot de behov som liksom läggs alldeles framför mig. Och som också mitt hjärta manar mig att se. Eller där jag blir frustrerad och irriterad över de andra för att de inte förstår mig. För att de inte tänker på mig. För att de inte ser mig och besöker mig eller uppskattar mig för den jag är och för det jag gör. Ja, där skulle jag kunna få tänka att han som ser och förstår mig och ändå älskar mig, han kommer om en vecka. Och därför skulle jag kanske kunna släppa frustrationen om alla de andra. Bland alla röster som hörs, och mest hörs förstås min egen röst, så finns en röst, ja, det är som en liten viskning som försiktigt ber om min uppmärksamhet. Den både kan och vill tala om för mig vad som är verkligt viktigt för mig. Vad som är allra bäst för mig och vad som betyder något för mig ur en evighetssynpunkt. Och det är den gode herdens röst, han som kommer. Vaksamhet, som denna söndag särskilt handlar om, det är att trots alla röster och allt oväsen i omgivningen lyssna efter vad han säger. Att mitt i denna världen, bland alla intryck med människors förväntningar på mig, låta Guds ords ljus få tränga igenom mörkret och ge ett sant, rätt perspektiv på mitt liv. Innan han kommer, för han kommer. Och ljuset av hans ord så blir mycket mörkt i mitt liv och i min själ. Men låt det ljuset lysa. Så mycket kan ha blivit viktigt som inte är viktigt. Och du och jag ser ingen väg ut ur denna livsstil som det har blivit. Så många relationer har blivit så förvridna och så uttorkade att jag inte förmår att komma till rätta med det. Så mycket rädsla håller tillbaka mig. Och så lite tro präglar mina tankar och mitt liv bland människor. Ja, så mycket styrs jag av vad andra människor ska tänka om mig. Ja, det är nästan så att jag knappt vet vem jag själv är eller vad jag själv vill. Ljuset från Guds ord är så besvärande. För det läggs fram för mig så dystert och så mörkt och så klentroget som det är. Men låt inte bara ljuset avslöja ditt mörker, utan också lysa upp ditt mörker. För det är Jesus som talar, och den som är vaksam, han lyssnar. Men den vaksamme lyssnar tills Jesus har talat färdigt. Så många vände på klacken när det började att avslöja, där det blev fel, där det gjorde ont, där jag blev avslöjad. Men Jesus har inte talat färdigt. Och låt oss därför vända vår blick till dagens ljuvliga evangelium. Det beskriver Jesus tjänare. Eller egentligen står det slavar som väntar på sin herre, som vi får tänka då är som en slavägare. De väntar honom hem från bröllopsfesten. Och föreställ nu hur en slav är. En slav tjänar sin herre av rädsla för straff. Mot sin egen egentliga vilja vakar han. Och kanske väntar slaven på sin herre mest med den där känslan av obehag. Herren kommer. Men här beskrivs tjänare som väntar med en ivrig väntan. Som efter julafton. Och vem kan inte stanna uppe till både andra och tredje nattväkten när det är jul? Och Jesus förklarar varför dessa slavar inte är rädda för sin herre, slavägaren. De är inte plikttrogna och väntande av rädsla för straff, utan de väntar med glädje. Om man så kommer mitt i natten eller mot slutet av natten, han är så efterlängtad. Orsaken är att de har lärt känna sin herre som den mest chockerande slavägare som någonsin har funnits. Han lämnar bröllopsfesten, liksom i förtid, för att han så gärna vill vara med sina älskade slavar. Han knackar ödmjukt på, inte ropar, för att slavarna ska vilja öppna. Och mest häpnadsväckande av allt är att han gör sig själv till slav för dem. För att de behöver det. Och för att han vill det själv. Han låter dem äta vid hans bord. Det fina bordet. Och han passar själv upp dem. Med vad? Ja, jag tänker att han har med sig bröllopsfesten hem till dem. Den som samtidigt pågår. Och så skriver Paulus så här. Fastän han var till i Guds gestalt. Och så fortsätter jag. Så lämnade Herren den eviga bröllopsfesten och kom till oss. Antog en slavs, en tjänares gestalt. Inte för att bli upppassad och betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Där vid bordet sitter slavarna och får äta och dricka förstklassig mat och dryck från den himmelska bröllopsfesten ur Herrens egen hand. Och då kanske vi också kan ana vad som ligger bakom dessa orden. Kristi kropp för dig. Kristi blod för dig. Till syndernas förlåtelse. Till liv. Till salighet. Se Guds lamm. Han gör allting nytt. Och så har därför Herren sagt. Vad som är viktigt, och det som är viktigt ger han till dem som väntade. Att ha en sån här herre, och tänk då att du är som en slav, att ha en sån här slavägare, vad gör det med din vaksamhet, med din väntan? En slav, han är längst ner på rankingen. Det finns liksom ingen under. Han är föraktad, ofri, han är tvungen. Livet är en enda lång skuld. Men denne herre ser inte på slaven som en ägodel som han kan behandla som ett djur. Han ser honom inte ens som en jämlike, utan till och med stiger ett steg lägre och blir slavarnas slav. Det finns ju ingen under slaven. Ingen passar upp slaven. Men deras herre gör det. Och här är bilden av Kristi kors. Med sitt liv och sin död bär han upp och håller sina slavar liksom i sina händer med ära och härlighet som kungar i den himmelska härligheten, som deltagare i den himmelska bröllopsfesten här och nu, där vid hans bord. Det är som att slavarna upphör att vara slavar. Hans slavar, de blir hans älskade vänner. De blir hans gäster som betygas den högsta värdighet och respekt. De blir hans medarvingar. Ta emot här av nåd. Och det var en författare som skrev med avseende på den här texten: det är Herrens vilja att komma till dem som är vakna, de som världen föraktar och ringaktar. Han kommer till dem, torkar deras tårar och låter dem smaka hans kärlek, för att de ett ögonblick ska glömma sitt lidande. Hur ser du på din tjänst med en sån här herre? Du har en tjänst som börjar när du lämnar detta rum, och som faktiskt redan är nu. Du har en tjänst i ditt hem, i din familj, på ditt arbete, bland kanske strävsamma medmänniskor. Och det går upp och ner, och det kan vara slitsamt och motigt. Men i allt detta tjänar du den herre som i sin innerliga kärlek till slavarna, tjänarna på jorden, på nytt och på nytt lämnar den eviga festen för att vara med dig och låta dig sitta ner, vila, finna ro för din själ och låta dig smaka och se hur god Herren är, som det står i Saltaren. Hur ser du på din väntan? Det är inte kronofogden som kommer, slavdrivaren som man räds. Kommer det bli min bestraffning? Har jag gjort allt rätt? Utan det är din egen slav som kommer. Han som ger sitt liv för dig, som ingen annan vill ge. Du ska ge ditt liv, men han ger sitt liv för dig. Att längta efter himlen kan vara kanske att vilja fly från ett besvärligt liv här på jorden. Men äkta himlalängtan är Jesus längtan. Och han är här mitt i ditt besvärliga liv. Han kommer varje dag, om du så önskar, att tala ord till tröst till dig. Liksom lyfta av dina bördor och bära dem ett stycke. Han har ett ord till dig varje dag. Och i varje stund har han ett lyssnande öra. Och han har ett bord där han mättar dig på djupet. För han är ju din egen tjänare. Din slav som har kommit för att inte bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv. Och hur ser du på din vaksamhet när det till slut handlar om att öppna för den herre som vill komma och hålla måltid med en syndare? Spänner du upp bältet bara för att upptäcka att det är han som spänner upp bältet och betjänar dig? Vaksamhet handlar inte om att vara beredd när han kommer, utan om att höra hans röst idag. Och höra den så att du känner igen den när han kommer. Och inte vara rädd för den. Det är ju min herre som betjänar mig. Och han ska göra det för evigheten. Och därför blir döden en vinst, säger Paulus. Men därför att livet är Kristus. och livet är Kristus när du hör hans röst som säger: kom, allt är tillrätt. Och salig är den som Herren finner vakande. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss stå upp och tillsammans bekänna den tro som vi döps till i Kristi kyrka. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen från de döda, stigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Låt oss be. Herre allsmäktige Gud, i väntan på din sons ankomst kommer vi inför dig och ropar för oss själva, för alla människor och för hela din värld. Herre, hör vår bön. Vi ber för din kyrka i hela världen och för kyrkans mission. Vi ber för våra vänförsamlingar i Bergen och Indianapolis. Och ber om välsignad resa för Inge här till helgen och hans familj. Vi ber för missionen i Mongoliet, särskilt för familjen Andersson, och för missionen i LMBV. Vi ber för din kyrka i Sverige, särskilt ber vi för missionsprovinsen och våra biskopar Lars, Göran och Roland. Vi ber för missionen i biskopsgården, om öppnade dörrar och Guds rikes tillkommelse. Ena, helga och förnya din kyrka, så att vi som bekänner Kristi namn vittnar om den frid och frälsning som finns hos honom. Sänd arbetare i din stora skörd och bevara dem som har ett hedansvar i kyrka och församling. Herre, hör vår bön. Vi ber för alla folk och stater, för alla med makt och inflytande, för vårt eget land och vår egen stat. Vi ber för vår konung och hans familj, för vår statsminister, för regering och riksdag. Och vi ber särskilt för ödeläggelsen och alla människor på Filippinerna som lider av naturkatastrofen. Kom med lindring och hjälp. Vi ber också för oroligheterna i Mellanöstern. Och låt fred och rättvisa råda bland alla folk, så att människor lever för varandra och söker det gemensamma bästa. Herre, hör vår bön. Vi ber för alla sjuka, sörjande och ensamma. För hemlösa och flyktingar. För de ofödda och värnlösa. Och för de som lider för sin tro. Särskilt ber vi för de som lider för sin tro i Nordkorea, Egypten, Syrien och andra svåra länder. Vi ber för de sjuka som vi nu tyst eller högt nämner inför dig. Vi ber för Alfred och hans familj. För Mate och hans familj. För Gösta och Anne-Maj Aldén. För Elisabeth Nilsson. Eva Jarl. Ge tröst och läkedom åt alla lidande människor. Ge dem mod och hopp i deras svårigheter. Och låt dem få märka din kärlek och närhet. Herre, hör vår bön. Vi ber för oss själva, för äktenskapen och familjerna, för de unga och de gamla, för vår församling. Skänk oss din nåd, så att vi tjänar Kristus i varandra och älskar så som han har älskat oss. Fyll oss med helig omsorg om varandra och uppliva vår vilja att räcka livets vatten till dem som står utanför. Herre, hör vår bön. Herre allsmäktige Gud, ge oss en sådan kärlek till Jesus att vi inte blir insnärda i jordiska glädjeämnen eller omsorger, utan vakar, ber och strider in till den stora dag då vi ska möta honom som är vår domare och frälsare, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Öppna era hjärtan för Gud och ta emot Herrens välsignelse. Herre välsigne er och bevare er.
Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.